Ser läkaren att det var läge för förnyad kontakt. För 2 år sedan mådde jag som en prins i mitt arbete. Som lärare på en högskola i södra Sverige. Anställningen, som var tidsbegränsad, upphörde med 2 veckors marginal till inlåsning. Det vill säga hade jag haft anställning 2 veckor till så hade jag fått fast tjänst. Kändes inte så kul. Ganska cyniskt. Ganska låg syn på mänskliga individer. Eller som jag hellre skulle vilja kalla folk i ens närhet, kamrater, kollegor, vänner. Men vi lever ju i individualismens tidevarv. Perfektionismens tidevärld. Gör man fel och chefen tycker det eller inte gillar en av en annan anledning, då ska man vara väldigt försiktig med att ha synpunkter. Som kostar mig 20 000 i månaden. Hur ska det gå ihop på 10 000 som man får från A-kassan? Och hur ska man orka ta itu med sådana frågor när man har uppnått en ålder av 50 år? Det är kanske inte så konstigt att frekvensen av självmordskandidater i den åldersgruppen med det könet har ökat dramatiskt under senare år. Så är det jag som är skuld till det inträffade, eller det som kan komma att inträffa. Eller är det något annat? Är det ett system? Är det frånvaro av solidaritet? Är det frånvaro av respekt och tolerans? Men det var egentligen inte det jag skulle prata om idag. Jag har många gånger förundrats över den utvecklingen som har skett i Sverige under de senaste 20 åren. Exempelvis näringslivets energiinformation. Företagarföreningar. Konservativa partier, i synnerhet Moderaterna. Kampanjerade. Satsa på dig själv. Det var väl egentligen då som det började svänga från kollektivistiskt allmängiltigt tänkande till individualistiskt egoistiskt tänkande. Med andra ord, vi fick veta att man ska sköta sig själv och skita i andra. Detta förhållningssätt har ju gradvis vunnit kraft i större utsträckning i hela samhällsmekanismen. Idag är det verkligen inte främmande för partier på vänsterkanten till och med att anamma denna form av ideologisk grej. Och syftet eller drivkraften för att tro på detta är ju att man då kommer att uppnå en högre produktion, en högre produktivitet eftersom det är upp till varje enskild en individ att trycka ur sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Detta koncept ser jag som en del av den konspiration som har helt andra källor av makthavare. Konspirationen som går ut på att skapa ett slaveri. Och vill man vara snäll så kan man ju lite humoristiskt kalla det för löneslaveri. Jobbar du mer så får du mer pengar och då kan du köpa fler apparater. Jobbar du mindre då ska du straffas. Gärna i form av förnedras som uteliggare. Alumna försäljare, plåtboksplockare och alla andra förnedrande verksamheter som folk med överlevnadsinstinkt. Och Socialdemokratiska partiet har varit så villiga att ansluta sig till under den här epoken. Så vet vi, ser resultatet av det. Idag, löneklyftorna har ökat mer än någonsin. Som ni redan vet så kan ni en verkställande direktör inom produktionsindustrin tjäna 100 gånger en arbetare på ett år. Samtidigt så går företaget dåligt. Förstår hur man kan få ihop detta både solidariskt, företagsekonomiskt, nationalekonomiskt och moraliskt. Endast hälften av direktörens lön skulle ju ge möjlighet att finansiera 50 nya, friska krafter till företaget. Att satsa på utveckling, satsa på nya produkter och kanske också nya marknadssegment. Ja, men näringslivet borta har jag inte så många skrupa insikter så att jag kan föra någon djupare härledning till orsak och verkan. Så den biten vill jag inte gå in på. Men däremot så har jag ju större insikter i hur offentliga arbetsmarknaden fungerar. Och där har utvecklingen faktiskt varit mycket likartad vad det gäller lönepolitik. Idag sitter kanske medelläkaren med en lön på 75-80 tusen kronor i månaden. Plus tillägg för obekväm arbetstid och jour. Samtidigt så finns det en enorm grupp av människor som hänger på väldigt lösa snören i sin arbetssituation. Exempelvis alla sjukvårdsbiträden. Och i viss mån även sjuksköterskor. Hur står sig dessa löner i förhållande till läkarens lön? Läkaren som sitter och fiser på sitt kontor och oftast tycker att han har alldeles för dålig lön. Som inte anstränger sig för att få så god vård som möjligt mot patienten. Som inte anstränger sig för att ständigt efter det där lilla extra som kan vara avgörande. Han sitter där med sin maktbok, det lilla receptblocket. Och är den som vet bäst, tror han. Jag skulle vilja hävda att han slår ut kunskapen allmänt inom sjukvården i Sverige. Så skulle vi nog komma fram till att den samlade största kunskapen om sjukdomarna och deras behandling ligger hos sjuksköterskorna. Det är oftast dessa som får ta de svåra besluten. Oftast dessa som får bygga in och göra de verkliga livsavgörande insatserna för patienten. De jobbar obekvämt under hård psykisk stress. Och går vi ett steg till längre ner i hierarkin så hittar vi de stackars slav, de som inte är värda ett skit i etablissemangets skala. Sjukvårdsbiträden, de som pratar med patienterna, de som byter kateter, de som sitter och matar, de som torkar upp spyr, tvättar lakan, de som torkar bajset, som kanske har klint ut sig över hela kroppen, de som lägger sår, som nästan aldrig har en chans att läka. Dessa tre kategorier inom sjukvården i Sverige, den offentliga sjukvården, som vi borde vara så stolta över. En läkarlön finansierar i snitt tre sjuksköterskor, 3-4 sjuksköterskor. En läkarlön finansierar i genomsnitt 7 stycken vårdbiträden. Borde det då vara kris på arbetsmarknaden? Borde vi då ha en så dålig sjukvård? Mitt andra eller tredje exempel på den offentliga hanteringen av skattemedel på ett oerhört osolidariskt, ojämlikt och ekonomiskt bedrövligt sätt är från den akademiska världen. Inom akademin har det alltid funnits en konkurrens om att uppnå tjänstegrader och första steget är ju då att bli doktor i ett ämne, att så att säga bli expert på någonting. I denna process utnyttjar statsmakterna unga människors entusiasm och glöd i att få fördjupa sig i ett ämne. Studenterna lägger ner ofantliga summor pengar som de sen blir tvingade att betala tillbaka för att få möjlighet till doktorsgrad, om de nu har den intellektuella möjligheten till det. På en akademisk arbetsplats, ett universitet eller en högskola, finns det ett antal olika tjänstekategorier. Den högsta är givetvis då professorn, professorsgraden. Denna lite heliga titel som folk har mycket respekt för. Med en bild av professorerna och professorstiteln av dagens mått är att det strategi, lathet, och kraftutnyttjande av att man har fått en tjänst som man inte egentligen kan bli uppsagd ifrån. En gång professor, alltid professor, alltid hög status. Och jag har sett många exempel på professorer som när de väl har blivit professorer sitter på sitt feta arsle och vänder papper, läser Aftonbladet på internet eller är inne på börsen och spekulerar med värdepapper. Allting gjort på tjänstetid. Jag tror inte det är så många vanliga människor som känner till detta. De här professorerna, de har ju höga löner dessutom. De ligger i paritet med genomsnittsläkarlönerna. Så låt oss prata om 70-80 000 kronor i månaden. Det ställs inga krav på dem direkt heller, mer än att de ska undervisa. Och de ska forska. Nu är det dock så att väldigt många gör antingen det ena eller det andra. Det är väl okej om en professor väger sitt liv åt forskning, för då tyder det ändå på att denna person faktiskt kanske har lite intellektuella krafter kvar och ett genuint intresse att ta fram ny kunskap. Men det gäller nog i lika många fall att det finns professorer som nöjt lutar sig tillbaka i sina kontorstolar och enbart ägnar sig åt att undervisa på grundnivå. I tjänstebeskrivningen från professor står att vederbörande ska syssla ska handleda studenter. Och forskningsprojekt. Så sker dock inte. På Högskolan universitet finns det också andra eftertraktade tjänster. Och den andra typen är lektorat. Lektorat är en lärartjänst som bör innehålla ett visst mått av forskningsaktivitet. Och syftet med att det ska innehålla forskningsaktiviteter är att, som det står i högskoleförordningen, att läraren ska kunna hålla en jämn jämn kunskap om vad den nya forskningen och forskningsutvecklingen ligger. För att få med detta i de kurser som läraren ska undervisa i. Man kan ju exempelvis inte fortsätta och köra Newtons lagar på fysikkurserna i allmänlighet när det har kommit så mycket ny information om hur fysiken fungerar. Ja. Det är en lektors lön ligger runt mellan 30-35 till 45 000 kronor i månaden. Och det är ju ingen dålig lön. Och frågan är om den är värd, om det arbetet är värt dessa pengar. Definitivt så är ju inte vare sig läkarnas lön värt det de får ut. Och professorernas lön är också på tok för hög för att kunna få ett samhälle där alla kan känna sig Man kanske inte löser alla problem genom att sänka lönerna för höginkomsttagarna i samhället. Men det skulle vara en väldigt god gest från dessa offentligt anställda personer att faktiskt dela med sig av sina löner för att kunna förbättra den offentliga servicen på ett radikalt och rättvist, jämlikt, solidariskt sätt.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro has still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Thank you. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summit of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But that is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must fail to conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is. Bound to our freedom. We cannot walk alone. As we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the city. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. And with this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last."